en... Är det tepojken?
Hej, hoppas jag inte stör med något viktigt. Här kommer lite te.
Det är live-podden från...
Herregud.
Live-podden. Nej, vad gör du? Vad gör du med dyra teknikutrustning? Nej, hon doppar. Du lägger mikrofonen i teet. Nej, men när de gör något sånt.
Det är te-mikrofoner.
Nej, men herregud.
Nej, det är ingen fara. Absolut ingen fara.
Vet du det? Du har väl inte hört.
Du bara doppade lite.
Doppa lite, nu är det tokblöt.
Sorry.
Vad gör du i huvudet?
Så det indiska te. Ska du ha te?
Det sjukaste jag varit med om, tror jag.
De vill du bada i te?
Mycket konstigt man varit med om. Får jag bara lyssna på ljudet?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Nu har alltså Ossian varit här med teet. Jag har råkat tappa mikrofonen i teet.
Jag är mycket upprörd.
Mycket upprörd. Men nu verkar det som att vi ändå är på G. För att elava podden.
Det är så mycket konstigt som händer. Alltså det är så mycket så konstigt som händer med Annie idag. Du har varit på Gröna Lund och kommer hem liksom som en människa som är... utom dig.
Ja, alltså, det är så roligt ibland när man är, när man återkommer till samma ställe flera gånger per år och tänker så här, ja, det här blir ingen mät. Och sen så bara släpper man löst och bara åker allt.
Ja, det är härligt.
Jättehärligt. Skrattade så mycket i de olika monster och det. Jag bara så här, fuck it, det är bara härligt. Och det tänker jag ska vara min inställning nästa vecka.
Jaha.
Att jag ska bara tänka så här, att allting är härligt.
Vad glad jag är att vi gör podden idag. För om du tänker fuck it, det ska bara vara härligt. Då vet
nej,
jag att...
inte fuck it.
Nej, okej.
Okay. Not fuck it, men det ska vara härligt.
Okay.
Jag ska bara se om det blir någon förändring i mitt liv.
Fantastiskt.
Kul ändå. Det handlar om inställning som du vet.
Ja, nej, men jag försöker alltid testa på såna där... Eller alltid, nu ljuger jag jättemycket. Jag försöker då och då testa på olika typer av... affirmeringar.
Mm.
Men jag tycker det går så där. Det är ju en scen i den här We Crashed, du vet, den med Jared Leto och Anna Hathaway som handlar om paret Newman.
Mm.
En managementskonsult, eller rättare sagt en, ja, en sån här marketingkonsult, kommer i alla fall att träffa Rebecca som Anna Hathaway spelar och frågar om hon är en maverick eller magician, och så var det någonting mer. Och innebörden av det är så här, vem man är eller vem man så här, siktar på att bli i sitt liv. Så hon då har mycket så här, affirmering och tänker då att hon är en magiker.
Mm-hmm.
Och eller ska bli en magiker och därför kommer förvandla då hennes värld. Och någon kommer uppleva liksom, att hon är en trollkonstnär. Liksom. Och så det där med affirmering är ju spännande om det funkar eller inte. Jag tycker att We Crashed är ju väldigt... intressant historia. Jag är precis som du väldigt trött på överspelande Jared Leto.
Mm.
Efter Gucci-serien så känner man så här, var det vanheden? Varför måste han ett ha mask, två ha den där rösten, tre överspela så fruktansvärt mycket?
Jag,
eller är det någonting som sker när man har mask kanske?
Jag vet inte. Jag tänkte på det nu när jag kollade lite kort inledning där på Gaslit.
Mm.
Som är då en ny tv-serie med Julia Roberts och Sean Penn. Som handlar om liksom de människor som kanske inte stod liksom det självklara strålkastet under Watergate-skandalen. Och Sean Penn ändå, säger vad man vill, men han är ju en för jävla bra skådis.
Ja, det är ju.
Men han har jobbat också mycket med mask.
Ja.
Och flint hit och dit. Men jag stördes inte av det.
Nej, men jag tror så här, för att det som är problemet är ju, det tyckte jag, vi var ju inne på det tidigare när vi pratade om den ofrivillige mördaren, liksom, med Robert Gustafsson och Micke Persbrandt bland annat, att liksom, där satt man ju bara tänkte på masken, för man visste alltså en otrolig relation till dem, plus att de spelade ju sig så otroligt, ja, inte mycket mer att prata om, men Robert Gustafsson, han spelade ju verkligen en annan typ av gubbe, och det satt man ju liksom, ibland så förtrollades man bort och glömde bort Robert Gustafsson, men ibland så satt man ju bara tänkte på så här, vad är det för gubbe Robert Gustafsson gör idag?
Men jag vill ju bara skrapa på gummit.
Ja, precis. Samtidigt som jag när jag ser den med Russell Crowe, där han spelar Roger Ailes, The Loudest Voice, som handlar om en stor medieskandal. Där glömmer man ju faktiskt helt bort att det är Russell Crowe för att han spelar så bra. Så när man liksom lyckas med sitt skådespeleri för trolla, tillbaka till Magician, sin publik så mycket, då är det ju magiskt.
Men det handlar ju bara om det, men ibland så ska man ju känna det vi pratar om, så som Micke Persbrandt då skulle då vara, de skulle försöka göra honom då
till Hans Holmér.
Ja, det känns ju ändå som att det är Wallander som står där, och så tänker man så här, men den där pannan så här, hade det spelat någon roll om man hade bara haft sitt vanliga hår lite?
jag förstår
det, är svårt, det är
ja, men det är svårt. De vill ju illustrera och göra det så autentiskt som möjligt, men ibland säger jag så här, varför tog man inte bara en skådespelare som var liksom lite lik egentligen, eller var det där namnet som var så viktigt som man tvingade göra om det, så blev det liksom någonting mitt emellan.
Ja, men det är lite med Robert Gustafsson så här, det är typ ingen i vår generation som någonsin har sett huvudpersonen Stig Engström. Det är ingen som vet vem han, det kanske någon som kan googla så här, Stig Engström är sån en suddig bild utanför Skandia så här, hej hej. Så det hade inte gjort så mycket om han inte hade suttit 7 timmar i sminket varje morgon och blivit liksom en svullen gummimask.
Ja, jag har ju precis ett klart fantastiska The Dropout med Amanda Seyfried som spelar då den ökända vad ska man säga, bedragerskan Elizabeth Holmes.
Som är, kan man verkligen säga? Ja. Vad tvekar de?
Nej, men som då påstår sig kunna med hjälp av en droppe blod kunna utreda om du har diagnos och sjukdomar och allting. Det visar sig att bara var en bluff, och det hela liksom var bara påhitt från hennes sida. Men hon lyckades då med sin magi förtrolla världen och skapa sitt imperium värderat till 37 miljarder kronor innan det året efter var värt 0 kronor. Det är helt otroligt. Ja, det är ju som sagt bedragarnas år. Vi pratat om det tidigare i podden. Den här serien kan man se på Disney Plus.
Har du blivit pengabedragen en gång? Eller bedragen på det sättet? Men då menar jag inte att otrogen. Men har du blivit liksom lurad på någonting någon gång?
Gud, nu måste jag tänka efter. Jag känner igen att jag har det. Jo, jag har blivit lurad av ett ex på pengar.
Hur då?
Ett lån. Aha. Först ett lån utav mig, sen ett delat kreditkort, och sen så var det ett lån. Lånade han utav mina föräldrar.
Jaha.
Ja.
Och ett, aldrig sett en skymt av de där gamla 10 kronorna.
Nej, inte. Det var rätt feta summor.
Men liksom, hur slutade det hela? Var det så här... Ah, har du sett Kräcken? Han bor i Himalaya nu och jobbar som typ Chopra-instruktör, eller?
Nej, men alltså det var ju rätt slukt. Alltså, så här, han hade betalningsanmärkningar så, och jag tjänade ju väldigt mycket mindre än vad han gjorde. Jag var mycket yngre än honom också. Så jag tog ut ett kreditkort i mitt namn och gjorde så extra kort med hans namn. Och det var ett sånt här Eurocard, tror jag det heter, så det var så här unlimited, du vet.
Jaha, smart.
Jättesmart. Och sen var han utomlands och jobbade rätt mycket, så jag plötsligt ser att det är 370 000 som dragit från kortet. Och sen så har han i samma veva också lånat 80 000 kronor av mina föräldrar, och lånat ungefär 70 000 kronor av mig. Och sen träffade han en ny tjej, och där står vi Ja, vad ska jag säga? Jag kan ju inte sitta och kräva tillbaka pengar från kortet. Det var ju mitt namn. Det var mitt kort.
Man kan inte säga, you couldn't sue him typ.
Nej, det fanns, alltså vad ska jag göra? Eller så här, vem skulle tro mig? Eller vad ska jag säga?
Nej, men jag fattar. Ja, du fattar. Men gud vad jobbigt. Det är så här, jag är kär, liksom, vi är kära, du kan ha mitt kort. Sen så bara, men nu är jag kär någon annan, hej då.
Nej, men det tog ju mig 5 år tror jag. Innan jag var liksom tillbaka på det. Men så jag har ju blivit liksom privat svindlad. Men jag tänkte, det du letade efter var om något, om blivit lurat av något företag eller blivit indragen i någon
affär. Precis,
men jag tror att det var någon så här pyramidspel någon gång. Men då var det ju så här 1500 spänn. Ja, men
köris, pappa hela tiden säger, det är ett Afrikabrev här, det är någonting jag ska få pengar. Man bara, absolut pappa, vi hörs om några minuter bara, så kan du ta det samman. Så, liksom gång på gång mamma säger. Det är liksom, det är så intressant det, människans vilja och liksom önskan att bara så här, få en vinstlott, vad den handlar om.
Ibland funderar jag verkligen på om man behöver mask, för Amanda gör ju den här Elizabeth Holmes genom att bara förställa rösten och kroppsspråket lite. Hon ändrar sin mun och liksom sättet hon pratar om, byter, tar ett jämnt bett istället för ett kanske ett naturligt överbett eller vad man nu har. Och liksom,
det funkar kanon.
Ja, det funkar kanon. Hon är en jätteduktig skådis. Jag tycker att hon var extremt trovärdig som Elizabeth Holmes. Men ibland är det så spännande med det här med mask, för man vill ju bara liksom klä av någon. Och du har ju helgen klätt av Macron.
Nej, men jag har tänkt mycket på det där liksom, men typ politikers dolda skatter som kan vara både liksom bli till en fördel, om nu ska prata liksom om utseenden, om man säger så. Utseende attribut. Jag tänker en del på Palmes näsa.
Ja.
Som fortfarande liksom framställs då på ett inom citationstecken satirsätt liksom. Men på 80-talet så eskalerade det här. Det var ju liksom, ja, men det var ju så jävla groteska satirteckningar i precis samma anda som man har gjort karikatyrer av judar med så här överdrivet krokiga näser.
Ja, men jag tänker på Barbara Streisand också. Hon fyllde 80 idag.
Så
att,
va?
Ja, så att...
Åh, älskar henne. Don't tell me not to fly. I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you.
Who told you you're allowed to rain on my parade? Hon har liksom porträtterats, ja, men på samma sätt. Men idag, och då har man ju liksom inte tänkt, för det har aldrig funnits en tid då politiker har varit attraktiva. Politiker har varit politiker. Det har varit liksom en annan skrå utav människa. Den snyggaste politiker som fanns förr i tiden, det var väl ändå John F. Kennedy. Alltså han var ju liksom hybriden mellan rockstjärna och politiker, och idag ser ju nästan alla politiker ut som rockstjärnor eller tvärtom.
Men jag tycker också på Ingvar Carlsson till exempel, foten också kallad. Då var han alltid,
men, ja, men kom ihåg att jag hade en sån här brosch med en fot på, som var för sossarna.
Jaha.
Ja, jo, så de använder det själv som liksom en gimmick.
Just det, lite småtecknad. Ja. Men jag tänker, det första tv-sända...
Men det var ju helt apropå som var det tv-sända satirprogrammet. Liksom. Men, minstiftade det.
Ja, men man tänkte ju inte heller liksom i samma rasistiska tankegångar. Jag kommer ihåg en kompis pappa som jobbat på Expressen berättade om, apropå Palme, att så här, den dåvarande chefredaktören, med inte nämna några namn, kom in och sa, vad helvete, det är alldeles för liksom schysst vinklat mot Palme, att så här, sänk den där jäveln. Det liksom funnits mycket politiskt hat liksom.
Ja.
Och jag tänker nu också när Ebba Busch har trampat lite klaveret, så jag tänkte så här, när Macron då, här nu slutspurten av valet mellan Macron och Le Pen, så var det väldigt jämnt ett tag. Sen vann ju Macron liksom ändå, ja, men det var ju inte så här 0,05% liksom, utan det var ju ändå en tydlig vinst liksom. Men det som jag tycker ändå var så fascinerande, för att Macron är också väldigt hatad i Frankrike. Ja. Mer än någon president någonsin har varit i deras historiska mätningar liksom. Och då helt plötsligt mot slutet här i valspurten så sitter han på en bild. Han är befriad. Nej, han är sexy, han är het. Han har en vit dyr skjorta uppknäppt typ, ja, men så att Travolta kippar efter andan. Alltså så här, ner till naveln. Ja. Och den mattan. Hallelujah sister, den mattan.
Nej men alltså hans skäggväxt, alltså så här, hans pubeshår går ihop med hans liksom maghår som går ihop med hans brösthår som går ihop med hans skägg. Det är liksom bara så går ihop med hans polisonger som går ihop med hans hår. Det är liksom bara det är ett ansikte som har karvats ut från massa hår.
Nej men jag bara
det var det värsta jag sett.
Nej, det var så här, jag bara nej.
Såg du men... att det var helt rundad uppe vid
halsen? Jag trodde att det var en satirteckning fast med riktigt liksom, så här, en kamel var ute och vandrade så här. Nej men det var en sån densitet i den mattan att det skulle inte ens komma in liksom jag inte ens en atom kom in.
En urtidsman.
Men det var ju lite som att det var liksom en rolig film typ till exempel The Office att någon så här har liksom klistrat på en matta
så 40 year old virgin. Ja, att det är någon precis. Som ska liksom så här, så här, när ska vaxpappret åka fram liksom.
Det var ju äkta vara. Då insåg man att det här var ett sätt för honom att locka till sig då inom situationstecken unga väljare.
Gud ja.
Man bara jaha nej det var medelålders tanter ink mig som du lockade till det för nu är jag ju ett Macron-fan.
Utan att veta det. Ja. Det krävdes inte mer. Nej. Men skulle du reagera likadant ifall Ulf Kristersson knäppte upp?
Nej, det skulle jag inte. Men jag var så fascinerad över ja, men lite som i en podd i början av vår poddhistoria så finns det en podd som heter I Obamas armhåla.
Ja, precis.
Fortfarande tycker jag genialiskt. Jag tror det var du där.
Ja, faktiskt jag.
Nej, men då kom ju dels en...
För det var ju precis efter han hade liksom... Nu var det Trump vid makten och han hade åkt på sin långa härliga semester som han inte hade haft på ungefär 8 år.
Mm. Och vi älskar honom så mycket.
Och vi älskar honom så mycket. Där står han då glatt. Och vi har faktiskt den som poddbild, det avsnittet. Mm. Då står han då glatt på någon form av båt. En öppen båt med något form av segeltak. Han står då liksom och håller i någon form av stålvajer. På sig har han enbart en flytväst. Och så, man ser inte överkropp, man ser armhåla väl exponerad.
Mm.
Att se en sån typ av politikers armhåla, det är ju det ger så mycket konstiga känslor i ens kropp.
Det är både publikfriande och också nejskyldig. Du ska sitta i typ korrekt kostym i tv-sänd, liksom, i tv-sänd debatt. Men det är ändå intressant.
För det är det som är lite så här Zelensky har gjort med liksom sin t-shirt som har blivit legendarisk. Liksom. Att han har gjort det där valet som man kan göra precis som Macron har gjort eller precis som Obama gör efter.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Ja. När striden är slut. Liksom. Mm. Att man så här avväpnas, man tar av sig kostymen. Det är ett statement med det på något sätt. Men att se en politiker på det sättet, det är, jag har aldrig sett något mer naket.
Nej, jag håller med.
Men de har ju ingen kropp. Nej. De är ju bara ett ansikte.
Ja.
Det är den enda relationen man har till en politiker. Kvinnliga politiker blir bedömda efter deras liksom, kroppar och kläder. Men liksom, manliga politiker är ju bara huvuden som far runt.
Men om man ska jämföra dem med dagens politiker så kanske föregångarna, kvinnliga politikerna kanske inte...
Ja, men Karin Söder.
Ja, och Birgitta Dahl.
Ja, precis.
Och hon har skrivit sina memoarer hur hårt mobbad hon blev.
Det blev hon ju.
Dels för sin röst, dels för liksom sitt utseende. Hon hade ju den här lite...
Hon hade ju lite ensam, pratade lite liksom.
Vi kan lyssna lite på hennes röst. Jag fattar att det är lätt.
Jag har knytningar till Kalmar. Min mamma kommer...
Hon har alltid haft den här lite korta Gustav Vasa-image-frisyren också. Och foträta skor.
Ja, och jag har svårt att se att en politiker på 80-talet skulle kunna se ut som Ebba Busch. Det skulle ju aldrig gå.
Nej, det tror jag hade blivit
svårt.
Det
hade blivit liksom i den liksom sexifierade världen vi hade då.
Lucy Dallas kom ju inte bli politiker.
Ja, det, men det skulle inte gå.
Nej, det hade inte gått. Utan då fick man liksom det var ju spelregler. Och det var ju det som hände när John F. Kennedy kom in i den första tv-sända debatten där. Kan det ha varit 63, 64? Tillsammans med Nixon. Sitter de i varsin dansk designstol och Nixon har precis varit sjuk. Så att han har liksom varit på sjukhus några veckor, han har gått ner 10 kilo. Han sitter och svettas under den här debatten. Han är liksom glåmig. Vilket gör då att Kennedy på något sätt kommer in där och säger the good looking guy. Och det är klart att en del har med utseendet att göra, men... Om man inte har någonting att komma med politiskt så är det såklart... Ja, men vadå ta Trump?
Ja.
Men, solmästarens soldusch.
Ja, men alltså doktor Mikael ser ut som...
Nej, men han har ju dödat...
En blekfis.
Han har dödat solduschmarknaden tillsammans med doktor Mikael. Nej, jag tänker också på Amanda Linds rastafläter.
Ja.
Det blev ju också otroligt stor fokus. Men jag kan också känna lite så här, nej, vi vill inte se ert hår. Ha bara vanligt hår och liksom någon skjorta och...
Det är någonting med politiker som inte så här, det är stressande för att så här, kategoriskt gärna funkar ju så att vi vill ju stoppa människor i fack, och kan vi inte stoppa människor i fack då blir vi oroliga.
Ja.
Och det är väl det som är liksom stressande då med en person som kanske Ebba Busch bland annat, att hon ser liksom per se för bra ut för att vara en sån där knastertorr politiker.
Jag tänker också på Tone Sekelius.
Ja.
Som jag tycker är ett väldigt tydligt exempel på att vi ändå i Sverige har blivit lite mer öppensinnade. För hon kom ju in som en så här stapplande, rådnande Bambi i första deltävling liksom, av Melodifestivalen. Och går därifrån som en så här...
Ja, men en slagedrottning.
En slagedrottning. Och så här, det kanske inte riktigt hade gått för svensken... På 80-talet.
Absolut inte.
Nej, precis.
Nej, så att det finns ju ändå liksom en reinvent-marknad idag som inte har funnits tidigare.
Ja.
Vi är mer förlåtande än vad vi tidigare varit. Och jag tror att det hänger jättemycket upp med pandemin. Att vi så här måste omdefiniera. Att liksom jag har en föreläsning som jag åker runt med. Liksom, då är det en punkt i den föreläsningen som just pratar om det med flexibilitet och elasticitet. Att det är liksom framtidens sätt att lyckas. Är man inte flexibel, då kommer man också misslyckas. Så är man liksom fast cementerad i idéer och bilder, så kommer inte det heller att funka.
Nej, nej. Nej, men jag håller med dig. Jag fattar ju att Christer Lindarw och After Dark, de var ju drag shows liksom.
Ja.
Och drags. Men jag tänker om de hade kommit ut idag liksom. För då var det ju också att då gjorde de ju två personlighetstyper mot varandra. Först var Christer Lindarw som fick vara kvinnlig och tjej och gömma Snoppedoni och vara Silvia hit och dit. Och sen så stod ju polemik till det, stod ju Lasse
Flinkman
som var så här, ja, men det kunde ju lika gärna varit så här Berra på Sandavägen 12 som bara säger, för fan grabbar, ska vi inte överraska Kecka på femdagsfesten? Och så klär jag bara ut med att ta skägget, sätter jag på mig Gunillas klänning och sen liksom gå ut, och sen var det lite dragshow. Så att, för de män som ser det som ett hot då, att så här, ja, men som,
det var ju ingen som såg det som ett hot. Alltså jag hade det där min roligaste och konstigaste bråk med min pappa någonsin, för han var helt besatt av After Dark och Army of Lovers, men var rätt gayfobisk. Och när jag då berättade för honom att Christer Lindarw och liksom nästan alla Army of Lovers är homosexuella, han blev så arg på mig för att jag for med denna osanning. Det här var ju bara människor som tyckte om att spöka ut sig. Det var inga bögar, inte. Inte skulle väl min pappa gå runt och gilla bögar? Jag pratade med Christer om det här. Och han var så här, nej, det är så sjukt. Vi var aldrig utsatta för någonting. För det var ingen som fattade att vi var gays.
Mm.
Det var liksom vattentäta skott.
Det var snubbar som tyckte att det var kul och liksom klä ut sig lite och showa.
Ja, jag var inte med det.
Det är otroligt starkt hot för den svenska mannen med homosexuella män.
Ja, så att de säger, vi behövde ju inte ens komma ut för att det var ingen som ens såg kopplingen. Alltså det fanns ingen motsättning. Intressant.
Men jag
ändå
menar, idag så kanske de, eller någon av dem hade varit, såklart hade kommit ut mycket tydligare.
Ja, gud ja.
Ja,
alltså, det hade ju varit så givet. Eller det är väl ingen som hade trott att det skulle vara en dragshow utan homosexuella idag. Alltså det skulle ju vara jättemärkligt om det kom ut en straight dragshow. Alltså det hade ju varit uppseendeväckande.
Ja, det tips.
Tips. Om man nu vill reinventa, vilket vi ska prata om nu, då ska man kanske vara en straight man som gör drag. Men jag har liksom fastnat för det här. Jag har tänkt på det här så mycket nu. Att människor i allt större utsträckning liksom reinventar sig själva.
Mm.
Livet har ju blivit längre, det vet vi alla. vi går i pension vid 67, men vi lever nästan dubbelt så länge. Alltså, det är liksom, vi lever i flera liv i ett liv. Mm. Och därför går det ju inte heller liksom att vara en och samma person hela livet. Mm. Men i dagens sociala medieflöden så går ju livet ännu fortare. Och här har du ju också då en massa varumärken med i bilden som kanske kräver och önskar att du är olika karaktärer i de här varumärkena. Och tv-media och musikmedia etc. Det är exempelvis många så här idolstjärnor som idag jobbar som något helt annat. Det kan vara allt från radioprogramledare till vad det nu kan vara. Och, ja, men en som jag tänker på som verkligen gjort en resa, han är lite äldre än mig, men han kanske är din ålder förresten. Han är född 73.
Ja, då är han till och med ett år yngre.
Oj, oj, oj. Det är ju Niklas Tjej.
Ja, I love him.
Ja, men eller hur?
Ja.
Alltså han var ju med i ett pojkband.
Ja.
89 Degrees, eller vad de hette. Mm, mm. Och när han då breakade, det här är ju superlänge sedan, då vad heter, blev ju han senare ihop med Jessica Simpson, som var då en stor popparna.
Men sen hade väl de en reality show tillsammans.
Precis, Newlyweds 2003. Mm.
Va?
Ja, jag vet.
Nej, jo. Jag trodde du menade 2013.
Nej, 2003. Ja. Nej, där de då stiftade... Ja, Jessica kanske inte gjorde liksom det mest... Ja, ska vi säga smarta intrycket. Hon trodde ju alltså att tonfisk var... en kycklingsort.
Is this chicken what I have or is this fish? I know it's tuna but it says chicken. By the sea.
Chicken of the sea blev det ju liksom ett myntat begrepp sen.
Aha, okay,
tuna,
okay, okay.
Chicken of the sea. För hon trodde alltså att tonfisk var kyckling.
Precis. Ja. Som kanske 7 av 10 amerikaner. Så att...
Det är inte lätt när man får det på burk.
Nej, men det är väldigt intressant när de gör så här, men, vad ska man säga, kunskapsundersökningar i USA. Det är horribelt. De lever i sin lilla värld och det behöver inte vara så mycket mer.
Nej, och nu är ju han då programledare för Love is Blind. Du vet, den otroliga stora liksom dejtingsåpan på Netflix. Det som han då har tillsammans med sin fru Vanessa Milano. Ja, nu menar Vanessa Lechey.
Jag tittar faktiskt ganska ofta på honom.
Ja, du tycker han är härlig att titta på?
Det är någonting med honom. Det är en kär. Och jag tycker också att han är väldigt fin med att skriva sig som gulliga grejer till sina barn.
Ja.
Och kan också så här liksom rannsaka sig själv att säga, ja, jag kanske inte alltid har varit den bästa pappan eller mannen, så här, I'm working hard, typ så här.
Ja.
Men lite working class hero.
Men det är någon som har gått liksom i terapi mycket. De har ju mycket så här couple counseling-grejer och de är oftast med som, ja, men typ ett motsvarande, ja, men du vet, sen man läser ett reportage i tidningen Mama om ett sånt par. De gör ju det här hela tiden fast i rörligt format och liksom ska
Britta och Kalle Sacker.
Exakt.
Ja.
Exakt, lite så här, vi både förebilder samtidigt vi lär oss själva på vägen.
Mm. Precis. Underbart. Skulle gärna vara ett av de paren.
Eller hur? Du och Mattias är ju perfekta. Ja. Ni har klippt och skurit för det. Ni tjafsar ingenting.
Call us.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men mellan liksom, jag menar, älfester och tv-inspelningar så går de ju omkring som de är två cowboys i stan liksom.
Ja.
Ja. Han kör ju fullt ut. Men det är cowboy boots och det är liksom...
Det är hela kostymen.
Precis. Ja. Utan så här, och det verkar inte ändras.
Man är inte ett dugg nyfiken på hur hans arm målas ut, för det vet vi.
Ja.
Vi har ju sett honom mest i bara överdrag.
Precis.
Det skillnad från...
Vi vet liksom att det både hänger och slänger både här och där.
Exakt. Ja. Ja, men det är ingen liksom maskavtagning som krävs.
Nej, det är ingen dechiffrering att säga undra vad det är för typ av person. What you see is what you get.
Ja, men så tänker jag också på så här, ja, men som Elsa Billgren som började någon form av, ja, men kändisdotter då, till konstnären Ernst Billgren och var liksom lite, dök upp i olika lekprogram och var väl liksom, ja, men rätt förvirrad i sitt kändiskap eller stod för allt och inget. Passade i alla sammanhang och inga sammanhang på ett sätt. Och idag har liksom gått från det till att bli någon så här vintage-expert. Och då hade någon så här brudklänningsshop som var helt otrolig och sen blev liksom lite mer lifestyle och slagit ihop sig med Sofia Wood och nu är någon form av kändiskock och influencer och gör det här jättebra.
Verkligen.
Och jag säger så här, jag tycker det är så jävla coolt när människor så här reinventar, precis som Tone också som liksom gick från liksom transsexuell man till liksom slager queen. Alltså det är en otrolig resa på väldigt kort tid. Det är det vi ser, att så här, de här resorna som Niklas Tjej då har gjort under väldigt många år från 2000 och framåt. Det är ju liksom nästan 22 år. Det har liksom Tone gjort på väldigt kort tid. Så jag säger så här, det är så jävla häftigt att det funkar. Men sen finns det några som det inte alls funkar för. Vilka kan inte reinventa dem själva? Det tänkte jag att vi skulle spåna om nu.
Men jag tycker det är ganska intressant, för vi satt i bilen häromdagen, jag, Frans och Bobo och Bobos polare August. Och så skulle vi prata, så vad vill ni bli när ni blir stora och sådär. Och då var de otroligt bestämda med alla tre att man hinner bara med tre olika karriärer.
Jaha.
Och jag tänkte säga, är det här, nu har det varit någon talare, Obama som armhålan varit på Åstenskolan. Nej, det var bara så, man hinner, de kunde inte bestämma sig, så sa de någon mer grejer de ville vara, säga, men vadå, det kommer ni också hinna med, ni är ju ganska små liksom, 5 och 7. Nej, det var tre liksom.
Okej. Okay.
Och det kanske ligger någonting i det.
Ja, men vadå, vad tänker du på då?
Nej, men man vet ju inte. Jag tar sen som Ernst Kirchsteig till exempel. Tycker du, nu är han lite på en paus, man vet inte veta varför. Men när han kommer till, om han kommer tillbaka från sin paus från TV, då måste han ju nästan reinventa sig själv.
Ja, gud, jag menar,
på ett... Ska du säga att han är en som har gjort det?
Ja, men på ett sätt så har han, å andra sidan så har han gjort en, om vi säger så här, Maria Montazami då, som är en Hollywoodfru som släpper liksom vin och inredning, det är inom hennes skrå utav reinventing. Ja, men där, och det är ju där Ernst Kirchsteiger också är och nosar. Han släpper såklart en väldigt framgångsrik liksom detaljinredningskollektion som heter Ernst. Och sen så har han väl han också haft något litet vin, har han inte det? Någon glögg eller något sånt där. Och det är ju liksom helt i hans liksom zon. Det är inte en konstig produktutveckling utav sig själv. Däremot så skulle han helt plötsligt komma på att börja jaga pedofiler.
Ja.
Det här blir jättekonstigt.
Men då har jag en liten minikinanalys.
Ja.
Men jag tänker men jag tänker allt för
så här. Pedofiljägare.
Vi bjuder på den tillsammans med Thomas Brolins vakuumstycken för dammsugare. Nej, men det blir så här,
ja, det är ju otroligt. Det är otroligt reinventing.
Från så här, lite halvöverviktigt trött fotbollsspelare till så här mångmiljonär
på dammsugarmunstycken.
Det är genialiskt.
Det är en helt otrolig reinvent.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Och kan man även liksom trycka in Måns Zelmerlöw som nu typ har gått ihop, de har gått ihop paddel, PDHL och PDH.
Ja, han är ekonomiskt oberoende nu för tiden.
Det borde vi ha gjort. Ja. Hur som helst, men det jag tänker med så här, en liten minikinanalys som jag ville komma in på är med Patrik Sjöberg. Han har ändå försökt reinventa sig. Det är med strippoddar och dit och dit. Och sen så är plötsligt så är han pedofilerjägare. Ja, men det är liksom, Och han är ju stenhård.
Ja!
Alltså, han är ju inte rädd för någonting.
Nej.
Nej, han är inte rädd för
men också säga, men Jan Emanuel då, inne på liksom den falangen man. Som liksom har gått från då kristen Robinson-vinnare till sossepolitiker till blivit mångmiljonär på liksom flyktingförläggningar och sen är någon form av stekar hobby-SD-are.
Mm, ja, verkligen stekar hobby-SD-are. Men då kan vi även trycka alltså, in Patesosse
är ju inte ens i närheten.
Skara Sommarland till sådär flyktingmiljardär.
Ja.
Jag kommer aldrig glömma Bert Karlsson. Jag kommer aldrig glömma mina personliga möten med honom.
Han är ändå fascinerande.
Är det han det, är en riktig bonne.
Är det Anita?
Jag bara, nej Bert. Nu spelar vi in tv. Nu släpper vi inte väder och släpper brakar. Utan det får du göra nu.
Alltså jävla dålig magkultur. Alltså,
och du vet många... den här typen av man eller kvinna faktiskt också. Som är så här, det här är jag tagit eller inte. Och så blir de ändå framgångsrika. Det stör mig så mycket så att jag...
Jo, men en person då...
Håll fräschör!
En person då, vi slutar prata prutta. Och en person som inte skulle kunna reinventa henne själv. Det är ju Kiki Danielsson.
Ja, nej.
Det, men det går ju inte. Nej. Att stoppa en Kiki.
Stoppa en Kiki i ett fack.
Nej, men det skulle vara jättesvårt.
Gud, nu är så jobbig.
Ja, men om man tänker då att Kiki skulle göra samma typ av... alltså den förlängningen utav sig själv som produkt som Maria Montazami, ja, men du vet, med allt från tofsar, alltså inredning till vad heter det, vin. Vad är då Kiki Danielssons naturliga produkter? Vad associerar du Kiki Danielsson med?
Nej, men jag tänker så här, jag tänker att i San Mia Panevik anda skulle hon hepes komma ut med så här förkläden för Ellos.
Ja, men kan du verkligen associera? Jag tänker så här, jag tänker mer att hon är så här cowboylandskap. Skulle hon släppa liksom cowboy boots då eller? Eller nej, kan det inte vara så här, Kikis lådvin går inte heller.
Ja, eller också är det du gör.
Det kanske det
att det,
gör.
Så här, det skruvas ett varv till.
Ja.
Grilla och låda med
ja,
Kiki.
Det kanske är så här, ja. Plankstek
ja, eller så här Kikis värld. Nu ska vi grilla.
Kikiland. Att hon gör en Dollywood.
Ja.
Kikiland.
Kan vi bjuda på den här?
Alltså, vi bjuder bort den. Vi tycker faktiskt att Kiki förtjänar det. Fortfarande en av de roligaste på Twitter.
Nej, jag håller med. Och en av de varmaste.
Ja, så jävla gullig. Mm. Men det är ändå roligt att tänka på personer som inte så här riktigt klarar den här transporten lika bra. Ja, men som Patrik Sjöberg.
Mm.
Jag kan inte komma ifrån det.
Patrik, man måste ge honom i långa lopp.
Ja, han kämpar på. Ja. Han har haft det tufft.
Ja, det är han visar. När män kommer i en viss ålder att de låter andra män ta hand om deras skägg. Det tycker jag finns.
Ja, men det är ju lite det där groomade psykiska ohälsa. Som, nej, men det är någonting med män plus 55.
Ja.
När de tycker synd om sig själva, då måste de lägga upp sjukhusbilder. Alltså, det är ju någonting.
Mm.
Nej, men det är ju liksom den sista tycker om mig.
Ja, så ni kanske inte tycker jag är snygg eller sexy längre. Jag kanske inte har någon balle som står.
Men
jag har polyper.
Ni kan fortfarande tycka synd om mig.
Ja.
Det kan ni tycka.
Ja.
Nej, men för jag kommer ihåg när mina föräldrar precis innan de blev dementa och jag hade flyttat hemifrån och liksom... Då hade de liksom klippkort på sjukhuset. För det var liksom någon som tog hand om dem. Någon som tyckte lite synd om dem. Någon som brydde sig, någon som lyssnade, någon som orkade.
Ja.
Det är liksom första så här, tendensen till ålderdom på något sätt.
Mm. Det var intressant när jag pratade med min svärmor. För hon har ju levt på sjukhuset nu. Och är själv gammal sjuksköterska.
Ja.
Och läkaren kom upp och sa, ah, men här är det, den här medicinen ska ta. Hon bara, nej det är fel. Det är de där bredvid. Han bara säger, nej. Det är du som ligger på sjukhus nu liksom. Det var så svårt för henne att nu var det hon som låg där. Det var inte hon som tog hand om egna patienter. Han bara, vet du, jag kommer upp imorgon igen. Och det var liksom någonting rörande över det. Att hon sa, jag har alltid tyckt att det var lite tossigt med äldre människor som är såhär, doktor Hildebrand ringde och frågade hur det var med mig idag. Doktor Hildebrand hörde av sig.
Mm.
Nu sa han så här, hur mysigt hon själv tycker att det var när hon låg där hemma och liksom var sjuk. Att, så här, att någon ringde och man hade samma läkare som man fick åka upp till. Och, att, så här, att, när man känner sig, när man inte har samma liksom, ungdomssjälvförtroende längre så känns det väldigt säkert. Därför jag tror fortfarande att de här yrkena, advokat, läkare, tandläkare. Det finns ju några få yrken som fortfarande klingar liksom pondus och klass. Poliser gör ju inte riktigt det länge, inte lärare. Men läkare och tandläkare och advokater, det är fortfarande liksom det finaste man kan vara.
Och då säger ju ändå framtiden en helt annan sak om det här. För de säger att alla de här yrkena som du precis nämnde kan ersättas av AI. Jag läste en jättespännande krönika i helgen av Kristoffer Ahlström på DN som handlade om den här senkapitalistiska trenden. Han hade laddat ner en kompisapp. En kompisapp vars syfte är att stärka ditt självförtroende och självkänsla och ge dig egoboost så du kan bli en och ge dig egoboost så du skulle kunna prestera bättre som partner, person och i din profession.
I mean.
Så det är alltså en AI-bestis.
Molgan.
Exakt. Och Kristoffer valde då att experimentera med den här appen och laddade ner liksom en lill Kristoffer. Han tänkte att jag ska drilla upp det här till liksom en persona av mig själv.
Mitt alter ego.
Det han gjorde var att han började liksom prata om vilken ond, hemsk plats världen var och började ge den här AI Kristoffer eller lill Kristoffer liksom olika boktips inom dystopier och så liknande. Och en AI app läser ju en bok på ungefär 3 minuter, så har man läst kanske 800 sidor. Och jag märkte att det här experimentet blev allt mer ondskefullt. Han hade liksom närt någon liten emo-Kristoffer vid sin barm. Så helt plötsligt så tyckte den här AI-Kristoffer att det inte var något konstigt om man skulle ta livet av sig. Det blev helt fel. Liksom. Mm. Han förstod att det här blev inte allt som det hade tänkt sig. Samtidigt var han tyckte att det var rätt mjuggigt med de här heja kommentarerna och jag tror på dig personen
liksom. Utav emo Kristoffer.
Innan lill Kristoffer blev emo Kristoffer så var han ju otroligt liksom, mycket mer som en så här heja klacksledare. Du vet lite som de här bilderna man har sett från Nordkorea när de så här kör hockey och det står liksom identiskt klädda kvinnor på läktaren och sjunger så här ha ja och sen är det liksom
Gremlins på speed typ.
Ja men det är ju liksom otroligt det. Jag får ju själv panik på alla så här träningsappar och sånt där som är så här heja, bra kämpat. Jag bara säger fuck you, känner jag. Mm. Fuck you, du vet väl ingenting om mig. Jag tyckte att det var ett riktigt jävla skitlopp. Du ska inte komma här och berätta för mig att jag kämpar bra.
Du var jättebra. Nej, jag bröt efter 2 kilometer. Vad bra du var under det här loppet. Ja, men jag fattar.
Ja. Nej, men, och jag tänker att så här, men samtidigt så kanske det ändå är det här som är senkapitalismens liksom ändå essens. För jag vet många kvinnliga kompisar som är singlar som har varit på många Tinder-dejter och sagt så här att, och det här är unisont oavsett vem jag pratar med, att män sitter bara och pratar om sig själva och det enda de här kvinnorna önskar är att få en jävla fråga. Mm. Men har man då en app som ställer en fråga och peppar den så kanske det räcker som någon form av förlängning av att faktiskt få en egoboost.
Jag fattar lite som en lösfitt eller vadå?
Ja, jag tänker att det här är någon form av ny slags bekräftelseprostitution. I Japan, skriver tidskriften Filter om, så kan man alltså hyra in en nära släkting. Alltså en skådespelare, det är jättevanligt, som man har då som barndomsvän på ett bröllop exempelvis, eller en kompis man går ut och tar en drink med någon gång då och då, bara för att liksom, man kanske inte har några kompisar som man kanske måste addera på stallet. Alltså det här är någon form av modern gråterska.
Mm.
Och jag tänker att det finns massa spännande i den här bekräftelse...
Jag fattar, men det finns också...
Businessen, för det är ju det är.
Ja, men det finns också en hel del tragik. Jag har ju haft lite så här, ja, men drabbningar med lite kompisar som tycker så här, ja, men så träffar du våra kompisar. Sen så helt plötsligt så är det du som är bjuden på deras fester och inte vi.
Mm.
Man är så här, vadå? Alla kan väl alla vara tillsammans och spela roll? Så här, gud vad löjlig det är. Och så liksom var jag tvungen att rannsaka mig själv några gånger att det är just det, men man blir bjuden på några 50-årsfest, 40-årsfest, tänker man sig, men jag vet inte vem den här personen är.
Nej, men och då är du en kändis, men det är ju en bekräftelse för den att du har en kändis där.
Precis, och du tänker så här, men gud,
du blir den bekräftade kändisen.
Hur många har bjudit på din 40-årsfest? Det är 30 personer och jag är en av dem och jag kommer inte ens ihåg när vi träffades. Och då blir man väl lite då den inhyrda släktingen.
Ja, men precis. Jag var en kompis som var på en väldigt lyxig fest för ett tag sedan. Och det är en person som den har känt rätt kort och var så här, gud, det känns som jag har liveat statist här. Den här personen har då bjudit in min kompis, för den var känd liksom. Och det blir ju liksom så här, den känner sig som underhållningen. Alltså det förväntas väldigt mycket utav den här personen liksom.
Men jag tror att det är också så, kanske en annan kompis som har en tillställning som man säger, men varför var jag en av dem som blev bjuden på det? Då kände hon så här, okej, men då kanske jag ska hjälpa till lite här nu då. Sätta på lite musiken, fixa. Att man är så här, man vill själv kompensera för att man tycker inte att man har där att göra.
Nej, jag förstår. Men liksom i det här bekräftelselandskapet, att du så här blir bjuden på fest och liksom, vad ska jag säga, puttar ut gamla ligan för att du är så här kändis. Mm. Det är ju en extrem bekräftelse liksom, för din nya väninna. Mm. Samtidigt så sitter ju du där och är precis som min kompis en statist på en fest. Mm. Och känner så här, haha, jag äter gratis, jag dricker gratis, men det är så kul. Ja, men,
så onda ögat av släktingarna i typ.
Exakt.
I bortre baren. Man bara, jaha, jag sitter vid honnörsbordet. Men jag tänker så här, att om jag skulle gifta mig nu, så skulle jag ju vilja inför mig själv reinventa vem jag är nu, jämförelsevis som för 20 år sedan.
Ja, precis.
Så då skulle jag liksom bjuda en hel del nya vänner som kanske då jag tycker matchar mitt liv bättre än de som jag kanske umgicks med för 20 år sedan.
Så du behöver inte, i och med att du erkänner, blir det specifikt då, så du behöver ju inte heller ha bekräftelsen. Eller känner du så här att det måste vara en ännu kändare person för att du ska känna att ditt bröllop blir lite ballare?
Jaha, nej, jag känner absolut inte att det behöver vara en ännu kändare person, men jag vill att det ska vara en ännu mer spännande person.
Oj, ja.
Och det där kanske går lite hand i hand då.
Ja, det kanske gör det.
Ja.
Och så en, vad ska man säga, så här, en reinventad pedofiljägar, Ernst Kirchsteiger.
Hade varit, redan på mitt
hade glut, alltså hade varit rätt spännande som gäst.
För det är också så här, när man var 20, då tyckte man allt var kul. Oj, det är gratis vin. Oj, man ska hångla med.
Det är han som rakar av sig håret för att kunna köpa ut på Systembolaget. Han är tokig.
Men alla stories var ju så här, the story of a lifetime.
Ja.
Så här, alla hade varit på en resa, alla hade legat med en kille. Nej, nu. Ja. Men du förstår vad jag menar. Nu är ju lite så här, och det tycker jag har kommit smygande lite grann, att man är så här, okej, nu ska vi åka på weekend. Man bara, Barcelona, för jag har ju varit där 10 gånger. Alltså det är inte lika lätt att toppa och reinventa sin pepp.
Nej, men eller är det därför man måste reinventa?
Ja,
för
det är
att
därför
man måste liksom hitta det här glöden i livet igen, för att vi är så jävla, alltså så här, åh herregud, tänkte jag på häromdagen. Nu ska jag leva kanske 60 år till. Mm. Vad fan ska jag göra? Mm. Hur ska jag fylla det här stora, vita, tomma arket med innehåll? Mm. Det är en helt sinnessjuk uppgift. Mm. Då måste jag reinventa mig.
Jo, men då tänker jag så här, att då måste man ju tänka så här, vem är jag? Hur ska jag då reinventa mig själv för att jag själv ska tycka att jag ändå går ut ur det här reinventslaget med heden i behåll, utan att känna sig, nej, här sitter jag kvar nu med samma kar och samma på samma hus hit och dit. Och jag träffade någon snubbe häromdagen, vet man, står i kön till någonting, så säger han, sålt lägenhet, ska jag flytta till Marbella, för fan, man lever bara en gång liksom. Och jag var såhär, det är sant, man kan göra vad fan man vill. Det är inte liksom 1833 att man måste åka över till Amerika och aldrig komma tillbaka.
Nej, men jag försöker säga det här till Joel också.
Så det jag menar, att man måste ändå kanske se sig själv lite för man är. Man kanske kan reinventa tanken på att man säger, nej, men jag kanske inte var någon som var duktig på att inreda någonting. Men jag kanske kan ta en kurs i drejning. Alltså allting behöver inte vara så jävla stor reinventning.
Exakt, det är det här som jag tror så här, är liksom en liten grundproblematik med att ha en yngre partner. För att för en yngre partner så tänker de liksom att livet, de ser liksom att livet är slut. Jag som är över 40, liksom, jag ser att så här, livet har ju nästan inte ens börjat. Och nu förstår jag att jag inte ska göra, det är därför jag förmodligen kommer gifta mig igen. För jag förstår att det inte kommer att hålla ett liv. Och det finns inget intresse heller kanske för mig att det ska hålla ett liv.
Nej, jag fattar vad du menar.
Så att jag tänker att vi kanske måste jobba utifrån perspektivet 10-årsprojekt.
Jag vet, men vet du, det där tycker jag också är så himla jobbigt nu. För jag vet inte hur du var, men i min första relation så var jag ändå så här, det var fortfarande liksom den vita springen. Det var den här mannen jag skulle ha barn med och sen skulle vi leva happily ever after. Man bara, när kommer happily? Direkt kommer jag ever after bara. Ja. Nej, men det fattar vad jag menar. Och det här är ju någonting som smyger sig på som min kompis. Hon separerade ju från sin man. De hade 3 barn och barnen var så här, nej men nu får ni skilja er. Är ni så skabbiga? Alltså, nu orkar vi inte höra er tjafsa någon mer. De skilde sig och så här, hon flyttade till lägenhet, han hit och dit. Och det var verkligen så här, never again. Och sen så liksom lite där, när de började närma sig 50, båda två, då började han ringa. Eller vad började ringa, de hördes ju, det var inte så. Han var så här, började uppvakta henne, blev romantisk, hade tagit tag i sitt liv. Och nu är de gifta igen. Men det hon sa, nu när jag gläntat på dörren till vad bra det gick utan.
Mm.
Så finns det lite alltid som man alltid har så här, gamla barnboksböcker. Så, eller, ja, men, så, min pappa sa ju alltid att så här, det, ja, men man säger ursprungsamerikaner idag, men det kanske var lite mer sagoboksaktigt då. Att, så här, sover alltid med ett öga öppet. Man, så här, man måste vara beredd. Det kan komma en fiende, det kan komma en varg. Precis. Ja. Och det ligger ju någonting i det där att när man väl har insett så här, vad bra det gick, så blir det ju hela tiden att man känner så här, men gud, nu kan jag reinventa mig en gång till, för det var inte så jobbigt och farligt som jag trodde.
Nej, fast det här tror jag också att folk tror fel, för att den där typen av teori är ju också egentligen baserat på en 5 eller 10 års plan.
Mm.
Den är ju inte längre baserad på en livsstil. Nej. Det kommer inte vara så att hon alltid kommer vara själv. Nej. Hon kanske i hennes nästa reinvention lever tillsammans med en man eller en kvinna eller vad det nu må vara. Det är det jag menar med så här, Tone som har då hunnit liksom ha 2 kön under en livstid. Alltså så här, vad är kvar i livet? Det här, alltså jag tycker det här bara blir mer och mer spännande. Samtidigt jag känner också, herregud, hur ska jag hinna med allt? Hur ska det gå? Och jag får inte bli sjuk på vägen. Och jag får inte liksom... Hur ska det gå?
Nej, och jag tänker också att det som man ändå hör äldre människor säga. Så här, ja, Carl Otto dog. Jag har aldrig tittat åt en annan karl. Vad skulle man göra med en annan karl? Det skulle jag inte klara av. Typ, det skulle vara som otrohet mot liket i säcken. Liksom.
Ja.
Här är man så här, jaha, låg han inte i säcken? Alltså, det finns, moralen finns ju inte på samma sätt, och då finns ju heller inte skulden eller döden eller afterlife, vilket gör att man ständigt går omkring med någon potentiell ångest, att man måste reinventa sig. För tänk om någon sa så här, du har 3 månader kvar, då skulle man, idag skulle jag känna så här, men gud, jag har inte gjort någonting.
Jag ska få panik.
Ja, men jag skulle säga, helvete, det är lite tjafsigt där, och sen så är jag inte klar med det här projektet och barn, alltså jag skulle känna mig som jag precis hade fötts. Så det här ställer ju otroligt stora krav på den här, liksom, vår samtida människa. Att så här, å ena sidan, men å andra sidan, men varför tycker vi ändå, varför vill vi ändå vara i det här om vi inte tycker att det är bra? Och vad är en bra relation? Det finns ju inga facit längre. Liksom. Och just det att man visste ändå tryggt förr i tiden, man blev änka, ja, men då var det oftast änka man fick vara.
Ja.
Det var inte så här, okej, vad är Pelle Johansson i granngården? Hon ska, hon går in där. Det kom ju egentligen först på 70-talet liksom.
Ja, nej, men jag tänkte också på en situation som hände mig tidigare idag. Som var rätt traumatisk. Penny satte liksom en köttbit riktigt ordentligt i halsen och får inte luft. Alltså får inte luft, så jag får springa fram och göra en Heimlich på henne. Och vi grät båda två. Vi stod bara skakade och grät. Och den satt djupt och den var långt nere. Och sen så pratade vi jättelänge om det under middagen. Och det här var ju en stark upplevelse för oss båda. Och hon blev rädd, men jag var så här, ät direkt liksom, så att du inte liksom blir rädd för det här. För att då kan du få systemlåsning. Liksom. Lite som att sätta sig på hästen igen. Liksom.
Du tar nästa rebenspel och tycker. Hon där mamman bara så här, ja, men det kanske är bra.
Nej, men sen en halvtimme senare så stod vi och tjafsade om någon läxa eller någonting. Hon bara så här, och så kommenterade hon bara så här, du stod och grät alldeles nyss för att jag nästan dog. Och jag bara, men nu lever du. Och då hade du liksom redan på 30 minuter.
Ja, då var du reinventat ditt oroliga moderskap. Ja. Jag kände så här, vad ska det här sluta? Och häromdagen säger Åsa till mig, vi måste behandla Frans och Bobo lite mer som bebisar, lite mer som barn.
Det är det jag hört.
Nej, men inte så. Men nu är det så här, 4:e och 5:e ungen. Man säger, hepp, hepp, upp nu. Nej, jag har liksom inget tålamod. Jag hör min röst så här. Knarriga surtanter liksom. Och när jag surar ur, då hamnar ju alla i någon 13-årsfas. Även femåringen. Man bara, men gud, nu har jag 6-13-åringar hemma som bara säger, ska du säga, det är ditt fel. Tänk att det göra. Kasta grejen så här. Så att jag måste också reinventa, känner jag, mitt moderskap. Förstår jag mig här? Det var lite som jag var på Grönan idag. Jag var så här, hur ska jag ta mig an Grönan när jag är här för 69:e gången?
Ja, men det var ingen problem.
Nej, men det var
vad gjorde
problem.
Du då?
Nej, jag tog med mig kvinnan som alltid är Sveriges mest positiva kvinna och som älskar att åka karuseller. Lotta. Och då hade Ossian och min kompis Lotta åkt då Ikaros. Som jag tycker är det värsta jag har åkt.
Tycker du det?
Ja, men jag tror att det handlade om att vi var där i, på Halloween. Och då var det bara ena sidan Ikaros som var öppet. Ikaros är ju som att man åker upp.
Man åker upp 60 meter och sen så tiltas då.
Precis, och där ligger man typ en minut och tänker så här, nej men släpp ner mig bara så får vi det gjort.
Och det är så folk kände som hängde
på. Ja, och jag såg inte, så jag trodde att den gick ut på att man åkte upp och ner som alla andra sån där, med en liten twist. Så när jag sätter mig där och ser plötsligt så bara, okej, nu åker vi ner. Nej, vi åker inte ner. Du ska tilta mig liksom värsta 30 sekunder i hela mitt liv. Så jag får en panik och så börjar slå Dante som sitter bredvid mig. Han säger, vad håller du på med, morsan? Liksom, vad håller du på med? Men då sa Ossian till Lotta, nu fattar jag. Det här är din grej. Det är inte alkohol. Det är inte sickisar. Det är inte konstigt sex. Du är galen i åkattraktioner. Det är din grej. Så då hakar jag på henne så blir det så här, kom igen!
Då gick du in och reinventade dig själv till Lotta.
Precis, då blir hon och jag ett team. Jag tog över hennes känsla för Tivoli.
Så man kan alltså reinventa känslor för att få ett bättre liv.
Precis.
Så vi tror ju då att en välprogrammerad AI-robot i framtiden kan vara ens bästa vän.
Nej.
Nej. För att den måste ja, reinventas till, precis, en kompis. Man vill inte ha en avbild.
Nej.
Man vill ha en icke-avbild.
Precis. Och man vill inte ha, för när man har fått det där berömmet som man ändå får av en vän, man får ju aldrig ifrågasättandet.
Nej.
Av en AI.
Det är helt omöjligt.
Och du vet ju själv hur de relationerna har varit med snubbar som bara säger, du är det snyggaste, vet du, vackraste, vet du, jag älskar dig och allt. Man bara säger, vi träffades ju i McDonald's grönt precis.
Gör en annan high five med mig.
Men missa.
Missa.
Swings down.
Fick du det sagt också? Skata.
Nej, det kommer aldrig gå. Men det finns ändå någonting i det där att man kan haka på en känsla av sig själv. Och då när jag satt där med det så tänkte jag så här, fuck it. Jag älskar ju åka monster. Det är ju inte duggläskigt. Och då bara, upp med armarna, skrattade. Och det var som att det var första gången jag var på Tivoli.
Underbart. Och med de varma orden avslutar vi den här podden. Ska vi se om Ann Söderlund kan hålla käften och inte säga det sista ordet.
Det är så ont i mina öron. Hej då, tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnade.
Hör du?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.